En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I veckans avsnitt berättar vi om Greken, en av Sveriges mest tongivande gängledare som i helgen greps i Mexiko efter flera år på flykt undan rättvisan. I avsnittet tittar vi också närmare på ett fall som handlar om en tidigare framstående fotbollstalang som nu misstänks för att ha beställt och orkestrerat ett flertal våldsdåd, bland annat långt gångna mordplaner. Ett fall som även det misstänks ha kopplingar till just greken. Det i veckans avsnitt av podden Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Vi börjar alltså med helgens stora krimnyhet. Att Mikael Ahlström Tenesos i medierna, känd som greken, i lördags greps i Mexiko. En som följt det här fallet är Mariella Quintana Melin, reporter här på Aftonbladet, som får berätta vad det egentligen var som hände i helgen.
Ja, Dalenätverkets ledare Mikael Greken Tenesos har ju varit på flykt undan den svenska rättvisan i flera år. Men nu så verkar det som att Mexiko har agerat och de har ju gått ut med det här stort på regeringens hemsida och så. Och där kan man ju läsa att de har samarbetat med svensk polis, de har fått underrättelser om var i Mexiko Mikael Tenesos befinner sig, och då har de kunnat identifiera att han verkar röra sig i Cancun, alltså det här semesterparadiset på Yucatan-halvön i delstaten med det fina namnet Quintana Roo. Så att i helgen då slog de till på en motorväg i Quintana Roo, så satte de upp vägspärrar och de lyckades gripa honom. Och det ska liksom ha varit en väldigt stor insats. För när man läser vilka myndigheter i Mexiko som har deltagit i det, så är det både inrikes- och säkerhetsministeriet, det är försvarsministeriet, det är marinen, det är åklagarmyndigheten, den federala säkerhetsstyrkans paramilitära poliskår och regional polis. Och tillsammans med Mikael Tenesos så greps också en mexikansk man, eller han verkar i alla fall vara mexikan. Och han ska liksom ha fungerat som Mikael Tenesos så här organisatör av hur man tvättar pengar och så. Och tillsammans så verkar de ha tvättat en massa kryptopengar genom att hyra ut lägenheter i då lyxiga Cancun.
Jag tänker att du beskriver det här som en stor grej. Mexikanska myndigheter drar ju stort på det här, och det har även skrivits mycket om det i svenska medier. Om vi ska beskriva Mikael Tenesos lite i korthet för att man ska förstå varför det här har varit en så stor grej, hur skulle du beskriva honom och hans historia?
Han är ju uppvuxen i Stockholm, men sen så flyttade han till Kramfors som tonåring, och där dök han ganska snabbt upp på polisens radar. Och i ganska unga år så dömdes han för grovt vapenbrott och narkotikabrott. Men det var ju i slutet av 2022 och början av 2023 som han blev känd för den breda allmänheten, och då som ledargestalt för just Dalenätverket. Och om man ska prata lite om Dalenätverket, så är ju det ett nätverk som har funnits länge och som har verkat framförallt i södra Stockholm runt Enskededalen. Och de sägs ha haft en stor påverkan på lokalsamhället och använt både hot och våld för att liksom personer inte ska prata med polisen. De har använt tonåringar i sin brottslighet väldigt länge. Och samtidigt så har de ju då haft förgreningar i både Sundsvall och på Gotland. Och man kan ju säga att Dalenätverket framförallt blev känd för allmänheten när de var med och kidnappade och utpressade rapartisten Einar. Då runt 2020, när Encrochat kom och ledarna för Dalenätverket kom att liksom bli misstänkta och senare också åka in på långa fängelsestraff. Det var då som polisen bedömer att liksom Tenesos klev upp och tog över.
Som ledare för Dalenätverket så har ju Tenesos, eller greken, blivit väldigt omskriven. om du beskriver, vad är det som har gjort att han har fått en så framträdande roll i den svenska gängmiljön?
Ja, men det var ju där under slutet av 2022 som en stor konflikt blossade upp i Sundsvall som handlade om narkotikamarknaden där, som Dalenätverket länge har styrt men som Foxtrot ville ta över. Och det var en person från Dalenätverkets lokala gren i Sundsvall som faktiskt bytte sida och gick över till Foxtrot, och det ledde till då mordförsök i Sundsvall i början av december 2022. Och kring jul där 2022, nyår, när det blev 2023, så hade ju den här konflikten spritt sig till Stockholm. Så nästan varje dag eller flera gånger om dagen så var det ju sprängningar och skjutningar här i Stockholm, och det är ju det som brukar beskrivas som den första våldsvågen 2023. Många av de här morden och sprängningarna riktade ju sig mot anhöriga. Det blev väldigt omskrivet, och man gjorde det trots att liksom ledarna redan då befann sig utomlands. Och greken var ju en av huvudpersonerna i det här gängkriget, den första våldsvågen 2023.
Och du beskriver ju att han redan då var utomlands. Han verkar ju ha flytt då till Mexiko redan då. Vad vet vi om hans tid och hans liv i Mexiko de här åren därefter?
Ja, det första jag kommer ihåg där under 2023, det var att han var i Costa Rica. Men det är ju osäkert. Sen har man ju länge sagt att han är just i Mexiko. Och därifrån har han ju styrt våldsdåd på hemmaplan hela tiden. Men det vi vet om hans tid, vi har ju kunnat se i förundersökningar bilder där han åker omkring på en lyxjakt mitt i Karibiska havet. Och det är liksom turkost och det är härligt. Och han har badbyxor och så vidare. Så att han verkar ju ha haft det ganska bekvämt där, umgåtts med liksom andra Dalen-kopplade personer som har varit och hälsat på honom. Han har haft brudar och verkat ha levt ganska bra.
Vi ska återkomma till Mikael greken Tenesos senare, men nu ska vi göra en avstickare. För i veckan så inleds rättegången i ett mål som knyts till honom. Ett mål rörande en mängd olika våldsdåd som inträffade förra året. Förutom greken så står en 22-årig man i centrum för det här målet. En utpekad gängledare som en gång såg ut och var på väg mot en helt annan karriär.
Ja!
Tack. 2012 så publiceras en video på YouTube. Den visar barn som spelar fotboll för en klubb i Stockholmsområdet. Videon, den fokuserar på en av dem. Vi har valt att kalla honom Nico. I videon så sticker han egentligen inte ut på något särskilt sätt, men han ser ut att ha talang för spelet. En talang som kommer att prägla hans ungdomsår. Några år senare så har han blivit 15. I ett myndighetsdokument beskrivs han då som en mycket duktig fotbollsspelare. Och en person skriver:
"Han är en klok pojke som vill vara delaktig. Han är en talang inom fotbollen. Och det är hans framtid."
Samtidigt verkar Nikos liv vid sidan av fotbollen vara struligt. Anledningen till att han är föremål för myndigheternas uppmärksamhet är att han trots sin unga ålder misstänks för mycket grova brott. Grovt rån, människorov och mordförsök. I utredningen så framgår att polisen är mycket oroad över Nico. Och samtidigt som myndigheterna har koll på honom så fortsätter han göra framsteg inom fotbollen. Han spelar i ett av ungdomslagen i Stockholm, och 2019 så har han gjort så pass bra ifrån sig att han kallas upp till en landslagssamling. Det är inte alla som får vara med här. Flera andra som kallas till den här samlingen är idag svenska landslagsspelare. Trots framgångarna så fortsätter hans liv vid sidan av fotbollen till synes och kantra. Han misstänks för fler grova brott, och polisen misstänker att han rör sig i gängkriminella kretsar. Till slut verkar det inte längre möjligt att få ihop livet på och utanför fotbollsplanen. I en dom 2021 skriver rätten:
"Han har tidigare spelat fotboll på hög nivå, men spelar inte i dagsläget då han är klubblös."
I samma dom framgår att Nico själv säger sig vilja återvända till fotbollen.
Han vill leva ett normalt liv och har tankar på att försöka ta upp sitt fotbollsspelande igen.
Men så verkar det inte bli. Han tycks falla bort helt från fotbollen och under åren som följer fortsätter han att misstänkas för grova brott. Han verkar avancera till en framträdande position inom ett gäng i södra Stockholm och återkommer i brottsutredning efter brottsutredning. I november 2024 grips han och häktas misstänkt för att ha beställt flera våldsdåd i Stockholmsområdet. Under månaderna som följer så växer den här utredningen. Och det är i det här målet som man nyligen alltså har väckt åtal. Mariella Quintana Melin har tittat närmare på det här målet där Nico misstänks ha gjort sig skyldig till en rad grova brott.
Ja, det handlar ju om en mängd grova brott från maj till oktober 2024. Det handlar om sprängningar, mordförsök, mordplaner och så vidare. Många kanske minns då under sommaren 2024 när det sprängdes och sköts en massa i Södertälje. Till exempel så kastade man in en handgranat i en butik och en kvinna skadades allvarligt. Eller senare under hösten när en 15-åring greps utanför nattklubbarna på Stureplan med ett automatvapen i ryggsäcken och som han då skulle använda för att skjuta ihjäl en gängledare. Det här är ju bara några av de grejerna som tas upp i det här målet i Södertälje tingsrätt. För i flera av de här fallen så är det redan tonåringar, alltså de unga utförarna som har dömts för sin delaktighet i dem. Men det som händer nu är att även en 22-åring, Nico, som ses som anstiftare till de här brotten också kommer ställas inför rätta.
Om vi tar honom, den här 22-åringen, vad vet vi egentligen om honom?
Ja, men han har ju funnits jättelänge på polisens radar och polisen menar att han tillhör nätverket PEP. Och det är en utbrytargrupp från ett annat nätverk som kallas för Farsta och Fagersjö. Det var från början ett nätverk som sen splittrades och under de senaste åren så har de här två nätverken haft en väldigt våldsam konflikt. Det har varit både skjutningar och mord och sprängningar, allt sånt där. Och Peppa då är nära lierade skulle jag säga med Dalenätverket och har varit det länge. Och under den här konflikten under 2023 med Dalen och Foxtrot så valde ju de förstås Dalenätverkets sida. Ibland har det nästan varit svårt att se skillnaden mellan Dalenätverket och Pepparnätverket för de umgås hela tiden och gör saker åt varandra hela tiden. Men man kan ju säga att Pepparnätverkets konflikt med Fagersjö-Farsta eskalerade också under den här perioden eftersom Farsta-Fagersjö då valde Foxtrot.
Om vi pratar om misstankarna mot den 22-årige mannen som står lite i fokus för det här målet, hur ser egentligen bevisningen ut mot honom?
Ja, men som vanligt så finns det ju chatt. Där, som man också har jämfört med mastuppkopplingar, var har han rört sig och liksom hur kan man knyta de här chattarna till honom. Men i det här fallet så finns det också hemlig rumsavlyssning. Och alltså numera så är det ju väldigt vanligt att polisen smygavlyssnar telefonsamtal eller liksom får tillgång till hemlig dataövervakning. Men att man använder sig av hemlig rumsavlyssning, alltså sätter upp mikrofoner i rum. Det är ju inte alls lika vanligt att vi ser det, i alla fall inte hittills i förundersökningar. Så medan då 22-åringen har varit hemma i sin lägenhet och liksom trott att han pratar med sina kompisar i telefon och dirigerar en mängd våldsdåd, så har ju polisen kunnat lyssna på det som faktiskt sägs där och då.
Ja, de här hemliga inspelningarna är en nyckel i bevisningen mot Nico. För under några av de här inspelningarna så pratar han i telefon med en okänd man. Och de här samtalen har fångat polisens intresse. Inspelningarna, de är från natten mellan den 28 och 29 september förra året. Natten när Nico misstänks ha beställt ett mord på en annan gängledare som den här kvällen ska befinna sig på en nattklubb vid Stureplan i Stockholm. Enligt åtalet ska en 15-årig kille vara på väg mot Stureplan beväpnad med ett automatvapen. Samtidigt som Nico har tät telefonkontakt med en okänd person. Strax efter 2:45 på natten pratar de i telefon. Nicos del av samtalet är här uppläst av en röstskådespelare.
Bror, bror, snälla, låt oss få ögon på han, bror. Han tappar han, bror. De andra spanarna tappar han, bror.
Kort senare kommer ett nytt samtal.
Han ser han där. Han står på dansgolvet just nu.
En dryg halvtimme senare, återigen ett nytt samtal.
Walla, bror. Man ska jappa han, bror. Walla, håll på. Poppa han utan folk, bror. Kommer torska han, bror.
10 minuter senare verkar man ha hittat måltavlan. Nico, igen.
Ögat har sett han där. Han är inne i spybar, bror. 10 minuter sedan. Det är senaste infon jag har.
Samtalen, de fortsätter. Nico verkar frustrerad över att ingenting händer.
Bror, man använder bara någon liten snorunge. Den ena kan inte köra bil och den andra har inte ens fått hår på pungen, bror. Förstår du vad jag menar, bror?
Kort senare i samtalet hörs Nico igen. Och den här gången är han tydlig med vad som behöver ske.
Ställ dig bara där när shunon kommer ut och panga han, broder. Fattar du vad jag menar?
Den här planen går inte i lås. Några minuter innan 4 så grips en 15-årig kille utanför spybar. Det tar några månader, men sen grips även Nico, misstänkt för att ha beställt det här och flera andra dåd. I utredningen så är samtalen som sagt en central del av bevisningen. Men polisen har även använt sig av andra hemliga inspelningar för att bevisa att det är just Nico som ringer de här samtalen.
De har också satt upp kameror utanför hans lägenhet för att se att ja, är det han som är hemma eller är han någon annanstans. Och det har de haft riktade både mot liksom lägenhetsdörren men också i hans hiss. Så att det skulle jag säga sticker ut i bevisningen mot honom.
Vad säger han själv om de här anklagelserna?
Ja, han förnekar brott och i polisförhören så har han mest suttit tyst. Ibland har han sagt inga kommentarer men väldigt mycket tystnad. Så det ska bli intressant att se vad han säger i rättegången.
Vi har ju tidigare pratat om greken i det här avsnittet och även det här målet har ju förgreningar upp till honom. Det misstänks i alla fall vara så. Hur hänger det ihop?
Ja, Dalenätverket och Mikael Tenesius, de har ju lite gjort sig kända för att göra crime as a service. Och vi har kunnat se förut att den här 22-åriga mannen och Mikael Tenesius, de har kontakter. Mikael Tenesius har själv sagt i förundersökningar förut att 22-åringen är hans kompis. Och i det här målet så är faktiskt greken själv också häktad i sin utevaro. Och de brotten han misstänks för, det handlar ju om brott som då har begåtts i Södertälje, Åkersberga och Växjö också under sommaren 2024. Det rör bland annat grovt vapenbrott och försök till mord och förberedelse till mord. Och han är då också misstänkt för att ha dragit in väldigt många unga i den här brottsligheten. I chattar som ska finnas i utredningen mot honom så finns det enligt våra uppgifter ett alias som polisen faktiskt har knutit till greken själv.
Jag tänker du har pratat tidigare här, det är massa olika nätverksnamn i omlopp, nätverk Peppar och Fagersjö Farsta-nätverket. Den här kopplingen upp till Dalenätverket, att de ändå verkar samarbeta och sitta ihop. Alltså, hur ska man förstå det, att det fungerar på det sättet?
Det är inte helt ovanligt att nätverk samarbetar med varandra. Och som jag sa förut så var ju Farsta-Fagersjö-nätverket ett enda nätverk från början. Men det blev ju en konflikt och då är det inte så konstigt att de andra i Peppa-nätverket då sökte nya allianser. Och sen så är de i ungefär samma ålder. Man kan se i förundersökningar att de har rört sig tillsammans under lång tid. Jag har sett en hel del förundersökningar där en del personer som åtalas kommer från Dalenätverket och andra från Peppar. Så att ibland har jag svårt att skilja på dem.
Vad tror du nu när Mikael Tenesos, greken, är gripen? Vad kommer hända nu framöver?
Ja, enligt Mexikos regering, det som de gick ut med i lördags, det var ju att greken skulle tas till migrationsmyndigheten och sen liksom deporteras till Europa under bevakning och lämnas över till svensk polis ganska omgående. Och i mexikanska medier så har det beskrivits att det faktiskt redan har hänt. Men svensk polis, svenska politiker, åklagare har varit extremt tysta i det här. Vi på Aftonbladet har uppgifter om att de väntar på att greken ska komma till Sverige ganska snart. Och allt tyder i alla fall på att det kommer inte bli någon långdragen utlämningsprocess i Mexiko där liksom greken får sitta i mexikanskt fängelse eller häkte under en lång tid innan han eventuellt lämnas ut. Så att det verkar som att det ska gå ganska snabbt, och när han kommer hit till Sverige så lär han ju hamna i svenskt häkte väldigt snabbt, och jag tror att vi kommer få se fler brottsmisstankar riktade mot honom under åren som kommer.
Jag tänker, under de senaste åren så har vi ju sett det här, svenska gängledare som har gripits och sen släppts igen. Tror du att vi kommer att få se greken faktiskt överlämnas till Sverige?
Ja, men det tror jag faktiskt. Jag tror att det redan är på gång. Sen är ju bara frågan, var och när kommer greken till Sverige? Var och när kommer han till slut hamna i en svensk rättssal? Det har jag faktiskt ingen aning om, och det kan ju dröja ett långt tag innan dess.
Vad finns det egentligen för risker med sånt här då, när den här typen av maktspelare försvinner från konfliktmiljön?
Risken finns ju att det kommer andra som vill ta över, att man ser en chans att ta över till exempel narkotikamarknaden eller det brottsupplägg de har haft tidigare. Vi såg när Ismail Abdo åkte in i Turkiet, då fanns det uppgifter om att just greken var den som skulle ta över Rumba-nätverkets business, för att vi vet ju att Dalen och Rumba har haft ett samarbete den senaste tiden med varandra. Men riskerna att det blir nya konflikter är ganska stor. Det har vi sett väldigt många gånger förut. Om vi kollar tillbaka på när Encrochat knäcktes, det blev ju ett himla massa mord och sprängningar och våldsdåd efter det. Så att även om de högst upp åker in så kommer det alltid nya.
Sist här hörde ni Mariella Quintana Melin, reporter på Aftonbladet. Jag heter Marcus Ulfsand och det här har varit ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Om du som lyssnar vill komma i kontakt med mig med ett tips eller något annat som du tycker att vi borde belysa här i podden, ja, då skriver du till marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Vi hörs nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.